För er som inte har varit här från början så talar vi om det här att bli upprättad. Och bli upprättad till det som man egentligen är i Guds ögon. Men som har krånglat till lite på grund av syndafallet. Den tanken som vi har följt hittills handlade om att vi lever i en värld som har sin värderingssystem. Som har ett sätt att värdera oss människor och... Det är det här som jag tror många av oss, även att vi är frälsta, även att vi vet att vi tror på en Gud som är kärlek, på en Gud som förlåter oss, på en Gud som verkligen vill oss det bästa. Så ändå kämpar många av oss med den här tanken. Och det är två grundtankar som finns i den här upprättelsens process. Och det är att Gud vill återföra genom evangeliet det förlorade värdet som människan har. Som vi har. Och sen vill Gud upprätta oss så att vi finner var och en av oss den platsen, den funktionen som vår personlighet egentligen utgör. Och hela processen i våra liv sedan frälsningen handlar egentligen om det. Att etableras i Guds värde som han har gett oss och att komma in i den här funktionen. Som vi kan fungera i, inte för att skaffa åt oss något värde, utan för att bli andra till välsignelse. Jag tänkte medan jag satt här, egentligen tänkte jag aldrig på det tidigare, även att det är så självklart. Vilken var första upplevelse som människa fick vara med om efter syndafallet? Är någon som hittar på det? Vad är det som Adam och Eva upplevde som först när Gud dök upp? Har ni tänkt på det? Jag tänkte faktiskt aldrig på det, men det är sant. Det första som kom in i mänskligheten eller i oss människor och bland oss människor efter syndafallet, det var skam. Och det är skammen som vi kämpar mest med. Det är skammen som vill sist lämna oss i livet. Det är en av de saker som jag tror är fiendens. En av de absolut mest effektiva argument eller vapen han använder för att förlama oss kristna att vara den frimodiga vittnesbörd i denna värld om den Gud som vi tror på. Egentligen finns en sån enorm, ett sånt enormt mått av frihet och glädje i faktum att vi är Guds barn. Så om vi vågar se på det och vi vågar, om Gud öppnar våra ögon till det, då kommer världen att se några dansande kalvar som har gått ut ur stallet. Ni vet var det ordet ligger eller finns. I sista boken i Bibeln, i Malaki, så står det skrivet att rättfärdighetens sol, när den går upp med läkedom under sina vingar, då ska vi hoppa ut som kalvar som var instängda i stallet. Är någon som kan sjunga den sången? Jag är så glad att min fru känner sig så. I alla fall så där. Ja. Men den här sången sjöng vi väldigt mycket på 70-talet. Han ska låta rättfärdighetens ljus komma upp på med läkedom under sina vingar. Okej, jag går vidare. Daniel kapitel 1, verserna 8-10. Jag ska bara citera det jag läste tidigare. Handlar om några judiska ungdomar som är tillfångatagna av världens starkaste rike på den tiden och kung Nabukadnessar. Allt fungerar efter det här rikets regler och de här ungdomarna försöker egentligen tvingas in att passa in i mönstret som råder i världen. De ska äta vad andra äter, de ska dricka vad andra dricker, de ska lära sig vad andra lär sig och helt enkelt bli världsmedborgare så att säga. Någonting i dem, i dessa tonårsgrabbar, Daniel, Shadrach, Meshach och Abednego, Någonting i dem protesterar mot det och de vågar sätta sig emot trycket, yttre trycket. Och säger nej, vi vill inte anpassa oss denna värld. Vi vill vara annorlunda. Och det är inte det att de ville vara annorlunda, utan det är det att de ville vara dem de är i Guds åsyn, som gav dem frimodighet att säga så här. Vi vill inte löpa efter världens vanor, vi vill inte löpa efter världens värderingssystem, vi vill inte böja oss för det här. Låt oss äta grönsaker, sa de, och dricka vatten, och kom efter 10 dagar, säger de till den som var ansvarig för dem. Kolla oss, titta på oss, jämför oss då med alla andra, och så får du bedöma vem som är vem och vad som är vad. Det står skrivet att efter 10 dagar dessa 4 ynglingar var vackrare än alla andra, och de var 10 gånger klokare och visare än alla andra. Jag skjuter bara en vers in här. Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter denna världens tänkande, utan låt er förvandlas i ert sinne, så att ni kan urskilja vad som är Guds vilja och vad som är Guds bästa. Största, vågar jag säga, man ska alltid hitta på något som låter väldigt så där om folk ska lyssna på predikan, eller hur? Men jag tror ärligt uppriktigt att största behovet som Guds församling idag har, det är att uppleva en metanoia. Inte kukumoja. För det är vi redan tillräckligt mycket, höll jag på att säga. En sinnesförändring. Och det här sinnesförändring handlar helt enkelt om att återvända till det här bokens värderingar. Tro på dem, låta dem prägla oss. Och vara det ljus och salt i världen som vi kan vara när detta ord formar oss. Daniel och de säger nej till det. Och vet ni vad mannen sa för att få dem att böja sig för det som hela riket ville att de skulle böja sig för? Mannen säger så här: jag fruktar att min herre, konung, kommer att se att ni är blekare, att ni är magrare, att ni ser värre ut än era jämnåriga på grund av det att ni inte vill följa regler här. Okej, inte bara tonåringar, utan vem som helst av oss som sitter här idag har samma attack dagligen i våra liv. Vi är rädda att se sämre ut. Vi är rädda att i denna världens värderingssystem bli underkända. Och även i vi i kristendomen tyvärr har låtit väldigt mycket av denna värld och dess system komma in i våra liv. Vad är det som fienden vill attackera med skam? Varför är skam så svår att kämpa med? Jag ber med hela mitt hjärta att vi går härifrån idag verkligen befriade från det här. Jag kan erkänna, jag har sagt det här 100 gånger troligtvis. Om det finns något jag kämpar i mitt liv med, det är just det här saken. Det finns så många saker som vill binda mig med skam, paralysera mig och helt enkelt omintetgöra mig som Guds barn. Inte hindra mig komma till himmelen, det är omöjligt. Man är frälst och det kan ingen hindra än att komma till himmelen så länge man håller sig fast till Jesus. Men man kan faktiskt bli omintetgjord som Kristi vittnesbörd om skammen kommer och tar makten över oss. Då ser det är 2 saker som fienden siktar på i våra liv när det är skam. Det första är vårt värde och det andra är självklart vår funktion. Och det är just därför som upprättelsen handlar just om detta. När Adam och Eva syndade, det första saken de upplevde är att de förlorade värde. Och Kain ser bland första bekännelser som han avger, det är, han anser, nu är jag värdelöst, vem som helst som möter mig kommer att döda mig. Och Herren tar beskydd, utför beskydd över Kain trots att han inte förtjänar det. Men Herren värderar honom fortfarande även när han gjorde sån tokig grej. Så det första som fienden vill att vi ska skämmas för, det är vår egen personlighet, vem jag är. Och det är ganska 2 tokiga saker som han siktar sin skamattack på. Först säger han, du är den som du är och det duger inte. Du borde vara någonting annat. Tänk nu bara för en liten stund på vår värld, vilken värld vi lever i. Om vi tar en nation, judarna, har världen attackerat något annat folk mer än dem för att de är vad de är och vem de är? Det är fortfarande så. Det är ännu en gång som fienden kommer att försöka att lägga allt skuld för hela historiens elände, kommer fienden ännu en gång att försöka lägga på det judiska folket. Av en enkel anledning. De är hans folk, utvalda. Och ska man kasta smuts på någon så är det bäst att kasta smuts på dem. Nu ser inte jag de änglar. Med detta som jag sa ser jag inte att jag under liksom stryker all deras politik idag. Ingenting av detta alls. Men en sak, Gud har bestämt sig att genom dem göra ett speciellt verk på jorden. Det andra folket ska jag inte nämna namnet på, men jag kan identifiera mig med dem. Det är skamligt att vara någonting annat idag. Och det finns nationer, när de nämner, när någon nämner jag kommer därifrån, oj, folk liksom bara utifrån, ja, liksom snällhet ser inte, ja, så är du därifrån, oj, 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 synd om dig, va? Och det är så att fienden vill hela tiden attackera dig och mig, din och min personlighet och säga att vi duger inte. Jag läser från Jesaja 36 några verser och ska se hur det här fiendens taktik går till. Jesaja 36. Det är assyriske kungen som attackerar Jerusalem och han försöker helt enkelt göra dem missmodiga. I verserna 4-9 egentligen, men jag läser bara 8:e och 9:e vers här. Då ser det här generalen av syriska armén så här. Han säger så här: men ingå nu ett vad med min herre kungen i Assyrien. Jag ska ge dig 2000 hästar om du kan skaffa dig ryttare till dem. Kära Gud, bara tänk på vad han säger. Han säger till Israels folk i Jerusalem: ni är så värdelösa. Jag kan till och med ge er vapen, men ni kan inte ens använda vapen. Så vad hjälper det? Så det bästa är att ni ingår ett förbund med mig. Och så säger han vidare: hur skulle du kunna slå tillbaka en enda ståthållare av en av min herres ringaste tjänare? Och du sätter din förtröstan till Egypten för att få vagnar och ryttare och så vidare. Och så säger han till sist: menar du, vers 10, att jag utan Herrens vilja har dragit upp till detta land för att fördärva det? Herren sa till mig: dra upp mot detta land och fördärva det. Okej, kan jag fråga nu, har du varit någon gång i en situation där din personlighet och alla dina tillkortakommanden står framför dig inför dina ögon och fienden säger: ser du hur du är? Du är värdelös. Och på något sätt, någonstans, så lyckas fienden till och med säga det. Det här som jag säger nu till dig, det är Herren som har sänt mig att säga det till dig. Jag har lärt mig genom de här åren att det finns en gräns. Och när jag kommer till den gränsen, det är där jag urskiljer om det är Gud som tuktar mig eller om det är fienden som anklagar mig. Och vet ni när det är? När jag börjar tappa modet, när jag börjar bli missmodig, då vet jag att det är fienden. För att andra Timoteus brevet 1:7 säger att han har inte gett oss missmodighetens ande. Så den sekunden när jag upplever att hela min personlighet, hela jag, känner mig missmodig, då vet jag nu har fienden gått över gränsen. Och då vågar jag ta frimodighet till mig och säga: hör du, det är inte min fader som talar. Det är du som är lögnens fader. Och han är sannoliken ute efter att säga till dig och mig att vi är värdelösa. Jag svarade igår på ett e-mail. En ung person, så där mellan 30 och 40 år gammal, och skriver så här: kan du hjälpa mig? Jag har lyssnat på din predikan om besvikelse. Jag har blivit besviken på människor. Jag har blivit besviken på allt. Precis när jag tyckte att livet började komma mot sin liksom höjdpunkt och att jag tänkte, wow, nu är Gud med mig, så sviker folket mig. De som ville gifta sig med mig, de stack iväg. Och så vidare och så vidare. Så säger personen, varför sker detta med gång på gång i livet? Och så skriver hon i slutet självklart. Jag har ingen lust att leva länge och att göra något. Vad svarar man på så? Och jag svarade inte på några timmar bara. Och så skriver personen och säger, självklart, det är inget att säga, eller hur? Tänk vilken värld vi lever i. Jag skulle vilja fråga världens media, humanister. Är det det här som man ska lansera i tidningar på TV? Är det detta som är att vara human? Att sätta såna höga krav på människor så att när människan halkar en gång i livet så är hon värdelös efter detta. Är det det mänskligheten handlar om? Och syskon, vi luras in i det. Vi luras in i det och så försöker vi löpa efter deras standard att uppfylla dessa krav för att få världens godkännande. Johannes 9:34. Mannen som blev helad, Jesus helade honom från blindhet. Han pratar med fariseerna och de försöker på allt sätt övertyga honom att Jesus är falsk profet och så vidare och så vidare. Och så säger de till honom, jaha, är det han som verkligen har helat det? Och han säger, jag har redan sagt till er, vill ni vara också hans lärjungar? I 9:34 svarar de honom, lyssna, fariserna är de yttersta, bästa representanter för det religiösa och världens värderingssystem. De säger, de svarade, du är helt och hållet född i synd. Och du undervisar oss. Och de drev bort honom. Så här reagerar världens system på din och min frimodighet. De vill till varje pris trampa på oss och trycka ner oss. Markus evangeliet 2, eller Markus evangeliet kapitel 6, verserna 2-3. Jesus kommer till sin hemstad och gör fantastiska grejer eller något i alla fall. Och de säger, vem är han? Varifrån har han all den visdom och all detta? Och så står det skrivet. De sa så här, är det inte son till en snickare? Kära någon, vad ska han komma med såna här grejer? Och i och med att Jesus inte passade in i det här mallet som världen sätter för oss, så står det skrivet att de inte trodde på honom. Jag skulle våga säga att de försmådde honom. De försmådde honom. Han var inte attraktiv. Han hade inga titlar. Han hade inga meriter som världen kräver. Sen att de hörde visdom. Och att de såg mirakler. Att de såg under. Det hjälpte inte dem att bli fria från den där bundenheten. Hur en messias skulle se ut. Det är exakt samma saker fienden attackerar dig och mig i. Först och främst vill han om inte göra din och min personlighet genom att säga du är som du är och du borde vara något annat. Och låt mig få säga det, även om du skulle en dag bli sådan som du tror att detta system kräver av dig, så kommer han ännu en gång att säga nej, det duger inte, du duger aldrig. Syskon, vissa föräldrar har fött sina barn och på grund av sin upplevelse med graviditeten och så vidare, så kallade de för Ben-Onim. Min sorgens son. Tänk att heta sorgens son. Det finns en annan person i Bibeln som också heter så. Och då sa pappa, nej, han ska inte kallas sorgens son. Han ska kallas glädjeson. Benjamin istället. Egentligen skulle man behöva stanna just nu upp här och låta den helige ande och Guds ord göra något i oss. För det är många, många av oss som sitter med den här kampen inom oss. Jag duger inte som person. Jag är för udda. Jag borde anpassa mig. Jag borde bete mig. Jag borde det, jag borde det, jag borde det. Det är dit fienden kommer först. Det är därför Adam och Eva skämdes på en gång. Andra saken Och för mig, ärligt sagt, ska jag vara helt ärlig och uppriktig, så vågar jag säga, den här aspekten av skamattacker har jag faktiskt lättare med än med den andra som jag kommer till nu. Jag skäms inte för vem jag är och vad jag är. Jag ser till korta kommanden, men jag vet att jag är inbakad i Jesus. Jag är som carzone, det där pizzan, ni vet. Liksom inne där. Och det är favoritpizza för min fru. Hon älskar när jag är inbakad. Eller hur, älskar? Och såna är vi. Vi är som den där babushkan, ni vet, den där ryska dockan. Eller vad det nu heter. Jag är den där. Inne, helt inne. Det är ganska många pansar innan man kommer till den där lillen in. Underbart, eller hur? Jesu rättfärdighet först. Och när fienden kommer och vill ta dockan och komma åt mig, så står denna tjocka rättfärdigheten där. Och säger Jesus, var ska du? Jag ska åt den där lillen. Då måste du gå över mig först, säger Jesus. Käre Gud, käre Gud, öppna våra ögon. Vi hade en underbar gudstjänst hemma hos oss igår. Förresten, jag kan bekänna det på församlingsmöte, men jag kan ta det nu. Vi har börjat en ny församling hemma hos oss, så bara ni vet. Det var en fantastisk kväll. Sara kommer att åka till Serbien och hon gjorde liten sådär möte för vissa, soppa och så. Så var det en tjej där, Jenny, som jag hoppas kommer någon gång hit och sjunger och spelar. Hon började sjunga bara. De bara satt, ni vet. Ingen öppnade möte, ingen inledningsord, kära Gud. De bara satt där. Och så började de sjunga. Och jag satt i mitt arbetsrum och läste. Jag vet inte om det var internet eller bibel, men något var det. Och så hörde jag bara att de började sjunga Herren. Så jag gick dit, satte mig i soffan. Vilket möte vi hade. Guds härlighet bara kom över oss. Såg jag bara en sak. Jag tänkte, som att Herren sa, om ni förstod bara vad det betyder att ni är mina söner och mina döttrar. Vet ni vad, om någon får ett ord till mig, så kom gärna och lös mig, förlös mig. Det är som att det är någonting tjockt här i oss, som vill hindra oss att se vilken härlighet det finns i att vara Guds barn. Hela skapelsen, enligt Romarbrevet, hela skapelsen 8 längtar och trängtar efter Guds barns härlighets uppenbarelse. Och här går vi med 2 ton skam och kämpar dagligen med att bli fria ifrån det. Och vi kämpar dagligen därför att vi har ögonen för mycket på oss själva och på det här värderingssystemet i världen. Väldigt svårt har vi ibland att ta ögonen från oss och världen till vår fader i himmelen. Som är beredd att träna och förlåta och resa upp gång på gång på gång. Andra området som fienden använder för att binda oss med skam, det är gärningarna som vi har gjort i livet och som inte var riktigt, riktigt bra. Om jag uttrycker vackert. Ordspråksboken 18. Och kapitel 18 och vers 3. Kommer en ogudaktig, kommer också förakt. Med skamlig vandel följer vanära. Med skamlig vandel följer vanära. Det här har jag jobbat med. Det är många grejer som kommer till ens tankar om hur man har betett sig i vissa situationer i livet. Man vet att man är förlåten. Men djävulen är som virus i dator. Jag vet inte om du har varit med om det. Jag minns någon gång när en webbsida krånglar till och det bara poppar samma webbsidan i 100 tarek, så jag kryssar där eller trycker i det där krysset, den ska försvinna. Och man tänker, nu pajar hela dator. Det är lite grann med det här också. Det kan poppa upp ibland så häftigt så att man hinner inte trycka på delete. Andra Moseboken 32:25, när Aaron och kompani gjorde guldkalven och gjorde vad de gjorde, så säger Mose, Andra Moseboken 32:25, så säger Mose: ni har gett fienden anledning att jubla över er och skratta åt Herren. Jag rör vid väldigt svåra saker, jag är medveten om det. Ibland vet jag inte vad som är värre. Är det värre att jag kommer på skam inför människor? Eller är det värre att Gud kom på skam för min skull? Ibland tycker jag det är värre att jag kommer på skam. Inte därför att mitt namn är viktigare, utan därför att Gud klarar det bättre än jag. David kämpade med det här ganska mycket. Psaltaren 44, verserna 16 och 17. Hela dagen är min smälek inför mig. Blygsel täcker mitt ansikte. När jag hör hånarens och baktalarens ord, när jag ser fienden och den hämndgirige. Hela dagen är min smälek inför mig, min skam inför mig. Det kanske inte är rätt att säga igen, ungdomar. Men det är så många av dem som man säger, vi äldre kanske lyckas på något annat sätt med det här. Hela denna unga generation strider mot helvetet själv idag. Det oförståndiga allmänna inställning till livet kastar så mycket smuts på dem som inte ger sig till den smutsiga floden som flöder i världen. Du är till och med idiot idag om du inte ger dig i säng med 15 stycken. Så många ungdomar som mår dåligt därför att de uppnår inte statusen som krävs. Folk tar livet av sig på Facebooken för att några mobbar dem. Skammen är någonting fruktansvärt att kämpa med. David säger, varenda dag är min skam framför mina ögon. Skam för det som jag har gjort. Skam för det som jag har varit med om. Andra Samuelsboken 13, verserna 12-16 handlar det om Tamar. Hennes halvbror våldtar henne. Och trots att hon säger, gör inte det min bror, så gör han det. Och sen säger han till sina tjänare, släng ut den här kvinnan härifrån. Och då säger hon till honom, om du gör så nu, så det som du gör nu, att du förkastar mig, det är värre än det som du har gjort tidigare. Det finns tuffa grejer. Jag vill inte ens fråga där, därför att meningen är inte att vi ska nu utsätta oss själva för något. Men det finns fruktansvärt tuffa grejer som vi har varit med om i livet. Och som vi, även att vi vet att vi är förlåtna, så har vi svårt att lämna dem bakom oss. Hur ska man bli fri? Och vad är syftet först och främst med det här? Att han attackerar vår personlighet och gärningar genom gärningar vi har varit med om. Syftet är enkelt. Syftet är det som Markus evangeliet 8:38 säger. Jesus säger så här. Om någon skäms för mig i det onda släktet. I den här världen som är det onda släktet. Så kommer jag att skämmas för honom inför min fader i himlen. Tänk att skämmas för Jesus, som är rakt igenom ren, rakt igenom god, rakt igenom underbar. Att skämmas för honom inför en värld, därför att den världen godkänner inte hans värderingssystem, och vi ger mer uppmärksamhet till det systemet av värdering än till hans system av värdering. Jag tror att vi måste tänka på det där, vänner, därför att jag tror att vi går genom livet ibland halvmedvetna om den här kampen. Och vi tänker, jo, men det går liksom. Okej, jag vet aldrig, men det går. Jag fixar lite grann det ena och det andra i mitt liv och så går det bra. Liksom. Jag bör inte riktigt komma i underläge, men det handlar inte om det. Det handlar faktiskt om det vad Gud säger i Lukas 16 och 15. Jesus säger så här, det som världen sätter högst, det avskyr Gud som mest. Någonstans måste vi våga ta itu med det här och ta vår stånd och bekänna oss till honom och hans syn på oss, för att det är endast så vi kan segra över skammen. Men det är fiendens taktik med skammen. Han vill paralysera dig och mig så att vi inte blir vittnesbörd i denna värld om Guds nåd och Guds kärlek och så vidare och så vidare. Så jag tror det finns någonting vi kan göra faktiskt. Det första vi kan göra, det är helt enkelt att tro på Guds ord. Om jag ska gå efter mina känslor, hur jag känner mig. Om jag ska gå efter vad jag känner när jag möter mina gamla synder och mina misslyckanden. Om jag känner i den stunden och jag försöker besegra minnet med mina känslor, så förlorar jag varenda gång. Vart enda gång förlorar jag. Därför att skammen kan inte besegras med mina fem sinnen. Skammen kan inte besegras, inte ens med förstånd. Därför att det är oförståndigt att känna skam om jag inte har rätta skor eller rätta jeans. Är det inte oförståndigt? Det är oförståndigt. Hur många besegrar det med sitt förstånd? Väldigt få. Så det är inte det som besegrar det. Så låt mig få läsa några löften från Gud. Några påståenden från Gud som angår oss, hans barn. Jesaja 50, vers 7. Herren ska hjälpa mig. Därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Jag kanske har nämnt det här, men det spelar ingen roll. Jag har mina favoritexempel, så att säga. Jag minns för många år sedan i Lidköping. Jag var nyfrälst och jag skulle besöka en familj. Serber som jobbade där, och de var bodde grannar med goda vänner, svenska vänner som jag bodde hos. Så de sa, ska du inte gå till de där dina serbiska vänner och besöka dem? Yes, sa jag. Jag ska dit och vittna om Jesus. Och så sa mina svenska vänner, de är bägge två överläkare och de är älskade i Lidköping. Och när jag hörde ordet överläkare, då hände något. Då stod två överläkare och jag bredvid varann. Så tittade jag på mina skor, köpta på Myrorna. Och de har säkert skor som kostar 1 000 spänn par. Så tittade jag på mina byxor, ärvda av min äldste bror. Eller äldre bror. Titta på skjortan. 9,95. Jag tror att jag hade slips då. För att jag trodde fortfarande på slipsens stora bidrag till andlig auktoritet. Och jag tänkte, kära någon, det här slipsen verkligen hjälper ingenting. Vet ni vad? Ärligt sagt, jag kände hur min frimodighet bara rann ner i marken. Så hörde jag Gud säga, du har problem, eller hur? Ja. Men inte med överläkare. Du har problem med mig och med dig. Så hör jag Gud säga, vem är jag? Och ni vet, vi är underbart religiösa. Jag nästan böjde mig och sa, du är konungarnas konung och herrarnas herre. Och vem är du, star? Jag är ditt lilla värdelösa barn. Så här är Gud i himmelen. Och så frågar han, hur går det ihop? Jag är konungarnas konung och du är mitt lilla värdelösa barn. Och så sa Herren bara, res dig upp, gå dit, du har något att ge till dem, du har mer än dem. Och jag kände bara hur frimodigheten kom. Jag ringde på dörren och sa: hej, jag struntar i det att ni är överläkarna. Jag har något mer än ni har. Och de sa: välkommen in. Ja. Eller hur? Det är så man ska göra, eller hur? Aldrig i livet. Aldrig i livet. Det är så dumt. Ibland är vi kristna, vet ni vad? Vi är så kaxiga därför att vi vet inte hur vi ska ta emot med mindervärdighetskomplex. Så vi blir kaxiga mot icke-troende. Vi har inte mod att erkänna att de är klokare än oss många gånger. Utan det är bara Jesus, Jesus, Jesus liksom. Hur mår du, Jesus liksom? Ja, men jag frågar inte hur Jesus mår. Hur mår du då? Alltid bra med Jesus. Och så vänder vi oss. Kära Gud. Men jag kände hur den allmänna uppfattningen om hur man ska se ut, vilken titel man ska ha. De var överläkare, jag var överspänd. Det är ganska nära titlar. Eller hur? Bägge var över någonting. Jag minns när jag kom in dit, att göra long story kort, och satte mig där, pratade med dem normalt. Tittar mannen på mig och säger: vet du vad, jag ser att du har något i livet som jag saknar. Kära Gud. Nu öppnar jag webbsidan. Ja, okej. Okay. Herren säger: du bör inte skämmas och du bör inte frukta att du ska komma på skam. Nästa vers. Jesaja 54, vers 4. Frukta inte. Lyssna nu. Lyssna nu på det här. Någon måste behöva det här ordet förutom mig själv. Frukta inte, till du ska inte komma på skam. Blygs inte, till du ska inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdomsskam, och ditt enkelstånds förakt ska du inte mer komma ihåg. Fråga: finns det platser, finns det personer, finns det situationer, finns det platser när du går förbi dem, det bara ropar från jorden: minns du vad du gjorde här? Tänk att gå förbi denna plats. Vet ni var Petrus predikade sin första predikan? Det är Gud expert på att göra så. Petrus predikade sin första predikan på samma plats där han förnekade Jesus. En av största upprättelser jag har sett i modern tid, det var när, vad heter mor och han i North Carolina, när vi var där, som var i fängelse. Va? Va? Jim Becker. Baker, ja. Minns ni honom? Vad, TV-predikant, var dömd till 45 års fängelse. Förskingrat massa ekonomi och allt annat. Det var rena cirkus, rena rama cirkus vad de gjorde på den där Christian Heritage. Han dömdes till 45 års fängelse. Vi var på en konferens och hörde han blev befriad från fängelse efter 7 år. Han predikade första gången bakom samma predikstol där han kom på skam. Och när jag såg detta tänkte jag: det är vår Gud. Det är vår Gud. Och när man bryter skammens makt med Guds ord och med Guds förlåtelse och upprättelse, så vågar man ställa sina fötter precis på den platsen där man föll. Och inga demoner från undervärlden har makten över mig om jag vet att min förlossare lever. Om jag bekänner mig till hans ord och han säger: du är förlåten. Jag brukar säga, jag unnar Gud att han är senil. Han minns inte våra synder, säger det. Bibeln säger att han minns inte det. Jag minns alla mina. Vill ni höra dem? Tack. Usch. Några verser till. Kapitel 61, vers 7. Vänner, vi hörde ordet. Du ska inte komma på skam. Din ungdomsskam ska du glömma, säger här. 61 och 7. För er skam ska ni få dubbelt igen. Och de som förödmjukades ska nu jubla över sin del. Därför ska de få en dubbel lott i sitt land. Evig glädje ska de få. Ska vi våga idag ta ut det här Guds löften och säga: Herre, du ska ge mig dubbelt för min skam. Dubbelt av glädje, dubbelt av upprättelse, dubbelt av allt vad jag har gått igenom vill du ge mig. Sefania 3 och vers 19 står skrivet så här: Se, jag ska på den tiden ta itu med alla som plågar dig. Jag ska frälsa de haltande och samla de fördrivna. Jag ska låta den bli till lovsång och berömmelse på hela jorden där de var så hånade. Där de var så hånade. Dit leder Gud dem för att upprätta dem och ge tillbaka allt vad de behöver få. En vers i Första Moseboken, kapitel 30, vers 23. Det handlar om Rakel. Vers 22-3. Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Och hon blev havande för den son. Då sa hon: Gud har tagit bort min skam. Gud har tagit bort min skam. Paulus säger i Romarbrevet 1:16: Jag skäms inte för evangeliet. För den är Guds kraft och Guds makt till frälsning för var och en som tror. Det är nästan tredje, fjärde gången som det här temat tas upp här i kyrkan. Mats talade om det. Jag nämnde. Ska jag säga nu ärligt och uppriktigt utan något bibelord. Varje gång när de här saker kommer till mig så har jag bara ett vapen. Jag har bara ett vapen. Och det är att ta den här boken och säga: Så står det skrivet. Jag har ingen annan väg. Jag har ingen annan medicin för det. Om jag ska känna. Jag, vet ni vad? Jag minns för 3-4 år sedan på församlingsläger. Låt mig avsluta med det. På församlingsläger när vi skulle ha nattvard en fredag kväll. Och det var underbar lovsång. Och jag stod där i bakgrunden där i samlingslokalen. Och så upplevde jag att Gud sa till mig så här: Säg till mitt folk att en av de högsta sättet att tillbe mig på är genom att ta emot min förlåtelse. Och jag måste säga att jag var förvirrad när jag hörde det ordet. Jag tänkte: vänta Gud. Är det inte när lovsången är häftig? Eller är det inte när vi verkligen känner det där nu lyfter taket? Eller är det inte det högsta tillbedjans form? Nej, han sa, när du tar emot min förlåtelse, då tillber du mig på det absolut högsta nivån. Och så tänkte jag lite, varför, hur? Så såg jag varför. Det här korset är symbol för vad han har gjort för att du och jag ska kunna bli förlåtna. Inte bara för den förlåtelse när vi tog emot honom som frälsaren. Utan för all förlåtelse vi behöver i livet. Är det så? Är det så? Varje gång jag ödmjukar mig. Och ibland behöver man ödmjuka sig. Om jag har gjort någonting 57 gånger eller 267 gånger. Så behöver jag verkligen samla kraften och tron för att tro att han ännu en gång vill förlåta mig. Jag kan välja, mellan att säga jag kan inte tro mer på förlåtelse för att jag har gjort det så många gånger. Och det andra alternativet är att jag kommer till korset och böjer mig där och säger jag orkar inte tro, men var ska jag gå? Och varje gång jag tar emot hans förlåtelse så ärar jag det som han har gjort på korset. Jag ser varje gång till djävulen, eller inte först till honom, bort med honom i hela världen. Vi ibland nämner djävulen mer än Jesus själv. Jag ärar min Gud, min frälsare, genom att säga till honom, jag tar emot förlåtelse på grund av det som du gjorde på korset, inte på grund av det som jag förmår känna just nu. Inte på grund av att jag orkar resonera bort min självfördömelse. Inte på grund av någon annan säger någonting, utan på grund av det att du har sagt att om jag bekänner mina synder så är du trofast att förlåta mig. Det finns ingen annan väg att bli fri från skam. Det finns ingen annan väg. Jag kan gå på kurser om självbeaktning och jag vet inte vad. Det hjälper ingenting. Det enda som hjälper, det är hans offer på Golgotas kors. Ska vi ta en stund och be tillsammans? Fader i himmelen, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i denna stund. Angående det här problemet som vi kämpar med. Så som den sker eller det har skett en gång för alltid i himmelen. Du har löst det i himmelen och du har skickat oss goda nyheter. Genom din son Jesus Kristus. Herre, nu bekänner vi oss till korsets seger, exakt vad vi har hört. Det är mål och på ena sidan och på andra sidan. Inte lyckas vi med en match utan att släppa ett mål in. Men resultatet är redan känt. Herre, jag vill tacka dig för att du som känner mig rakt igenom. Du är den trofaste guden och du har sagt att du förlåter och befriar från skam. Nu ber jag i Jesu underbara namn att varenda person här ska kunna uppleva hur ditt blod och det vad ditt blod står för befriar oss från skammens makt. I Jesu namn. Under blodets beskydd tar vi auktoritet över förnedrande ord som har uttalats över oss. Vi binder dem i Jesu namn och bryter dess makt över våra liv. Herre, vi tar auktoritet i Jesu namn över de känslor som säger det vore bättre att du inte föddes. Och vi lägger de tankar och känslor under Jesu kors. Och tackar dig att just jag är i dina ögon så underbar och så nödvändig. Eller så behövligt. Och så här kommer vi till den här punkten. Angående alla våra saker vi har gjort och varit med om. Tack att du förlåter oss. Vi ber om det i Jesu Kristi Nazarens namn. Och vi tackar dig. Att du glömmer all detta. Och säger till oss. Idag är det första dagen. På ditt nya liv. Samma liv med dig. Men på ännu en gång ett nytt sätt. Tack för att vi får ta det till oss, och vi ärar dig, Jesus Kristus, Guds son, Guds felfria lam, att vi får ta bort våra ögon från oss själva, från våra fem sinnen, och vi förflyttar vår blick i tro på ditt ord, på dig själv, och tackar dig för att vi behöver icke vandra med skammen hela våra liv. Tack för det, Fader, i Jesu namn. Amen. Amen.